Hej och välkomna till Spelhyllan. Det är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Lukas Falk. Då säger vi hej och välkomna till Lukas Falk. Hallå!
Hallå, hallå! Trevligt att vara här. Jag har ju följt det här projektet sedan första avsnittet dök upp där. Så det är kul att vara på andra sidan hörlurarna, eller vad man ska säga.
Du är en av tre i Blackfisk förlag. Har layoutat minst tre rollspel vid det här laget och håller just nu på med, vågar man säga, stora hjärteprojektet, nämligen Vindsjäl.
Ja, för min del har det verkligen varit hjärteprojekt. Det har jag hängt med ett tag nu. Det är väl alltid så man tycker bäst om sina egna barn på något sätt. De är alltid sötast. Men framförallt så har det väl varit en dubbel ambition från min sida, eller en dubbel längtan. Dels få till ett regelsystem som jag tycker uppmanar till lite mer dynamik och flow i kreativa beskrivningar och sådär. Och dels en fantasy-setting som inte riktigt känns som andra fantasy-settings. Och det är väl det jag försöker knåpa ihop med det här. Det är ju konstruerat för vad jag själv har varit ute efter på sistone.
Jag har förstått att det är en hel del skillnad mot klassisk fantasy så att säga. Du har inga alvor och dvärgar. Du har inte några riddarrustningar. Du har inte ens metall.
Nej, precis. Det är väl någon slags obstinat setting design här. Man försöker hålla sig borta från de här största droperna. Sen är det fortfarande fantasy i sin kärna. Det är fortfarande lite övernaturliga element och lite bestar och monster och äventyr. Settingen har jag snarare kikat på Sydamerika, Sydostasien och Polynesien och sådär än att titta på Europa och Norden och grannländerna där. Framförallt försökt vinkla till lite mer positivt. Det här grimdark-stuket är ju väldigt spännande på sitt sätt. Men det känns som att det finns så många andra som gör så att det här är istället och någon som beskrev som anti-grimdark. Färgglatt och optimistiskt istället.
Ja, jag tänkte precis använda ordet färgglatt själv för att beskriva spelet. Målet är att man ska bli glad.
Ja, men lite så. Får liksom någon känsla av frihet och optimism har varit ganska genomgående i formgivning och även i settingdesignen. Ja, framförallt liksom fånga upp en annan känsla än det här dystra, nedstämda. Det fanns en nisch för det som inte riktigt upplockade i rollspelssammanhangen. Även om man har så här, hjältarnas tid har ju ganska charmiga illustrationer och sådär. Men just det här, lite mer vattenfärg, lite mer färg helt enkelt.
Det finns också en hel del intressant i själva settingen och inte bara i estetiken. Är det mycket i sättningen du har plockat från andra spel? Eller är det klassiska historieböcker om sydamerikanska inkariket eller Påskön eller sådär?
Jag har försökt sätta mig in ganska mycket i historiken och sådär. Det är alltid farligt när man som vit snubbe börjar gräva i andras kulturer och plocka grejer som man tycker är spännande på något sätt. Så jag har försökt sätta mig in i historiken och plocka saker som inte har något så starkt symboliskt värde inom den kulturen och inte trampa någon på tårna på det sättet. Men rent känslomässigt och rent visuellt så tror jag har kikat lite mer åt ja, men dels Zelda-spelen, framförallt Breath of the Wild, men även de här Ghibli-filmerna, Miyazakis, ska man säga, uttryck där också med färg och någon form av frihet och luft och natur på något sätt.
Är det något du rekommenderar att man tittar på för att man ska få inspiration till sitt första spelmöte i Vindsjälsen? Exempelvis Princess Mononoke eller Howl's Moving Castle eller någon annan av dem lite mer äventyrsbaserade?
Det tycker jag absolut. Mononoke ligger ju ganska nära både med eran och det här närheten till naturen. Och, så att det kan jag varmt rekommendera. Och Breath of the Wild kan jag rekommendera att spela. Oavsett om man ska spela Vindsjäl eller inte, för det är ett väldigt trevligt spel.
Är det den typen av äventyr du förutsätter att man spelar i Vindsjäl också? Upptäcker världen, gräver sig ner i grottor, bankar monster med stora klubbor?
Ja, precis. Alltså, någonstans har jag haft som vision designmässigt att få till den här, inte bara sandlåta utan även open world-känslan. Att man ut och rör sig i världen och man stöter på saker och man upptäcker nya regioner eller man stöter på spännande människor eller varelser och så dras man iväg i någon annan riktning än den man var på väg åt i början och sådär. Och försökt liksom bygga upp framförallt spelledarverktygen på det sättet. Jag har delat in det i liksom tre kategorier. Antingen så är det mötesäventyr, att man bara träffar på någon spännande person eller varelse. Och sen är det inte så mycket mer med det annat än interaktionen där. Eller situationsäventyr som är mer, vad ska man säga, traditionella äventyr. Det är en situation som pågår. Man kanske får ett uppdrag eller det är några fraktioner som håller på att bråka med varandra. Eller kanske är någon kriminell rövargrupp som ställer till oreda i trakten. Och sen tredje är mer platsfokuserade äventyr. Kanske mer åt OSR-hållet. Man håller på att utforska grottor eller gamla tempel och interagerar med kanske invånare som finns där eller gamla fällor och mystiska teknologiska efterlämningar från en tidigare civilisation och sådär. Så det är lite blandat, men jag vill framförallt fånga upp den här känslan av att det finns massa saker att göra i världen och att man hittar nya saker när man utforskar lite grann.
Hur tänker du att det här fungerar i reglerna? Den rena regeltekniken, var kommer den ifrån? Är det helt sprunget ur eget huvud?
Det sprang ur eget huvud när jag höll på att spela gamla Drakar och Demoner-spel och sånt där. Att det blir väldigt mycket fram och tillbaka. Man slår attackslag och pareringslag och så vidare. Och det blir ganska sterilt. Och det var någonting i det som jag kände gav upphov till den här Baldur's Gate-visualiseringen. Att man står och slår på varandra och så missar man fast båda står still och bara tittar på varandra. Jag började designa spel för att komma bort mer från det där och få upp någon slags flyt och flow i slagets växlingar och att det kändes mer dynamiskt. Och sen testade vi det där regelsystemet ganska mycket och konstaterade att det här är svindåligt. Och sen kom jag i kontakt mer med de här Apocalypse World och Blades in the Dark-spelen som ändå lutar lite åt det traditionella hållet men har tänkt om lite grann kring regelmekanik och sådär. Och där norpade jag helt enkelt verktyg som jag kände att ja, men det här är ungefär det jag är ute efter. Och sen slog jag ihop det med visionen som jag hade tidigare. Med själva regelverket som jag hade skrivit ihop kastade jag allting i soptunnan. Så det är en blandning av någon form av långsiktig eller långvarig ambition jag haft i kombination med att man upptäcker lite nya spelverktyg och sånt där.
Hur går det i så fall till rent regeltekniskt? Är det en sorts move-baserad funktion som i Apocalypse World eller är det mer inspirerat därifrån?
Det ligger nog närmast Blades in the Dark, kanske de här år 0-spelen också. Men framförallt att man plockar bort motståndarens slag istället för att slå dubbla slag. Så det är spelarna som slår slagen och slår man bra så lyckas rollpersonen. Och finns det fiende så slår man dåligt så lyckas motståndaren och sådär. Min erfarenhet är att både i Blades in the Dark och när vi har speltestat Vindskäl och sådär är att det blir ett helt annat flyt eftersom det inte stannar upp och löser ett moment i taget utan det löser flera moment i taget. Det blir liksom en samurajfilmsutveckling, om ska säga. Båda rusar mot varandra och sen kommer de ut på andra sidan och så ser man vad som har hänt snarare än att det är en i taget som gör saker. Min erfarenhet som sagt är att det blir mer dynamiskt, det blir mer levande och uppmanar ofta spelarna att vara lite mer kreativa i sina beskrivningar. Det gäller på något sätt att fånga upp hur man rimligen kan parera en motståndares attack och göra sin egen i samma vända. Men även då när man inte har strid så handlar det mer om den egna kreativiteten och vad man föreställer sig att rollpersonen vill göra än att man tittar på sin färdighetslista eller sin move-lista och tänker om det här, den här regeln passar just nu så att det ska jag försöka uppnå.
Är just den vändningen något du tog från Blades in the Dark?
Tror att det är Blades in the Dark, kanske Apocalypse World, någonstans där som jag börjar nosa på det. Men det hade jag i och för sig sedan längre också, men där var det massa differensuträkning och krångligheter. Det som jag landade i med Blades in the Dark var det här asymmetriska speldesign-tänket att motståndarna behöver inte alltid fungera exakt likadant som rollpersonerna. Så rollpersonerna kan vara ganska nyanserade och ha mycket valmöjligheter och skilja sig åt mekaniskt från varandra på ganska granulär nivå. Medan motståndarna förenklar man lite grann och fokuserar mer på vad de gör eller hur de ser ut och hur de agerar än vad de har för värde i en bund olika färdigheter och vad de har för exakt skada de gör och så vidare. Man mer abstraherar motståndet och gör det till typ samma mekanik som utmaningar på andra sätt. Så att egentligen så var det sådär, när jag konstaterat så kan man ju också göra. Så varför skulle man inte kunna göra så? Det är inte så att man sätter ut liksom olika poäng i varje färdighet för en vägg eller ett stup. Men i och med att man gjorde det så dels förenklade liksom mekaniken och gjorde den mer likadan oavsett vilken situation man stöter på. Men framförallt den här dynamiken att det inte är så mycket siffror som ska kollas upp hela tiden och inte så mycket slag som ska slås fram och tillbaks. Sådär. Men det är ju en preferensfråga vad man är ute efter. Men jag tycker, nu har jag börjat landa i att det fungerar som jag vill att just det här ska fungera i alla fall.
Blades in the Dark i övrigt är ett spel som handlar om tjuvar och skumraskpersoner i en stor fantasymetropol, om jag inte minns fel.
Ja, precis. Lite så här viktorianskt postapokalyptiskt undergångsscenario där hela världen är mörk och svart och det finns spöken och vampyrer och läskiga grejer. Så att det är ju inte riktigt samma känsla i setting. Men det är mer det här. Blades in the Dark fokuserar egentligen på en grupp tjuvar av något slag som arbetar tillsammans för att uppnå sitt mål i den här staden. De börjar liksom på botten och så jobbar de upp, sig upp och får mer och mer respekt. Och när de är på botten så är det liksom improvisationsförmågan och viljan att ta risker som på något sätt gör att man kan röra sig framåt. Så det är väl framförallt de känslorna som är samma. Att man är ett äventyrarband istället för ett rövarband. Man är inte de här supereposka hjältarna från början, utan man börjar bara med sitt eget mod och sin egen kreativitet på något sätt.
Resande nämnde du var en viktig del av Vindsjäl också, att man reser runt och upptäcker världen. Speglas det på något sätt i regelmassan, eller är det tänkt att det hör mer settingen till?
Jag har sneglat ganska mycket på OSR-rörelsen, alltså de här old school-spelen, och de bygger väldigt mycket på tabeller. Och det där var också någon sån här liten uppenbarelsesituation jag hade, att jag ville åt den här open world-grejen i Skyrim eller Breath of the Wild. När man är ute och springer och sen helt plötsligt får man syn på något annat på horisonten. Tänker man, jag tar en omväg och kollar lite vad det där är. Och sen kanske jag går tillbaka. Och när man håller på med det så träffar man på en tredje grej. Och så några dagar senare kommer man på, just det, jag var ju på väg dit. Jag ska kolla vad det som händer där. Det är ju lättare om man har ett visuellt medium. Men just med tabeller och slumpade slag för saker man stöter på och nya platser man hittar och sådär, gör att man kan få en viss del av den där känslan. Det är mer liksom spelledarverktygen som jag tänker fyller den rollen än regelmekaniken, själva grundresolutionsmekaniken.
Det är upplevelsen snarare än inlevelsen i mekaniken som är det viktiga då.
Ja, både och skulle jag nästan säga. Fördelen när man har alltså färdighetsslag och de går ganska fort, tycker jag att det går att uppleva det med inlevelse också. Alltså man reflekterar kring hur rollpersonen känner och vad rollpersonen rimligen borde vilja göra i den situationen. Så länge spelledaren är den som sköter slumpmekanikslagen och slår på tabeller och sådär, då kan man fortfarande behålla den här inlevelsekänslan ganska bra, tycker jag. Det är om man själv ska börja slå mer Apocalypse World-aktigt, att man själv sitter och väljer punkter i tabeller och sådär, då kan jag känna att då blir man mer distanserad från rollpersonen. Det är också en fråga om tycke och smak förstås.
Är det här ett spel du har arbetat på länge, eller kommer inspirationen ganska nyss ifrån? Breath of the Wild är ju inte ett särskilt gammalt spel till exempel.
Nej, som sagt, den här första versionen av reglerna jag jobbar på som blev så fruktansvärt dålig, den har jag nog börjat säkert med för 5-6 år sedan, om inte längre. I och med att den kastades fullständigt och bara behöll själva den här idén om vad man ville att du skulle uppnå, så jag har 2-3 år jobbat på regelmekaniken och settingen någonstans kort därpå. Så att det är väl hyfsat färskt ändå. Jag upplever själv när man designar grejer att ju längre man blir fast i någonting, desto större risk är att man ärver idéer som inte längre hör hemma i det spelet. För att det hinner ändras till något annat och man hinner designa om vissa detaljer. Så att kan man få ut ett spel max 3 år någonstans, då tror jag att det är nyttigt för spelet. För att det är så lätt att man kanske själv ändrar sina preferenser lite grann, eller man stöter på något annat spel som man tycker är väldigt intressant någonstans i mitten av designprocessen. Och rätt vad det är så har man ändrat någon del och så hänger någon annan del med, bara för att den har man inte anpassat än, eller den funkar inte 100% med den nya idén, men den är man ändå lite fäst vid så att den får hänga med. Och till slut så får man någon form av Frankenstein-spel som åtminstone har lite blindtarmar som inte borde vara där. Så att jag tycker också att det är bra deadlines för att bli klar, men jag tror även att det är bra en snabb arbetsprocess för att få fram ett så tajt spel som möjligt.
Ja, risken finns ju att man får mer inspiration som gör att man vill dra projektet åt något annat håll.
Ja, visst.
Är det något annat som har inspirerat dig stort till settingen eller regelmekaniken eller bara idéerna bakom spelet?
Någonstans när jag började med rollspel, jag började ganska sent, så att vi kom igång med Drakar och Demoner 6 och den här Trudvang-settingen. den kändes väldigt spännande tyckte jag då när jag började, för att det fanns massa fluff om den och det kändes som en ganska påtaglig värld och det kändes spännande att ut och äventyra och upptäcka nya platser och träffa kända personer och sådär. Sen tyckte jag med tiden att den där känslan mattades av lite grann, det blev mer samma typ av fantasy som man hade vant sig vid. Så att jag tror att den känslan som jag fick ändå i början av att spela Trudvang och Drakar och Demoner 6 inspirerade mig lite grann till hur man bygger setting. Att det inte bara, inte är för tunn, men samtidigt Trudvang-böckerna blev ju ganska tjocka med tiden. Mycket setting att ta sig till, så att hitta någon sån här balans mellan att man får den här övergripliga bilden om att oj, det här är en annorlunda värld, så här ser den ut och ungefär så här fungerar den. Och sen får man utforska den snarare än att det är 5000 sidor lår att läsa på innan. Trudvang-settingen inspirerar mig i alla fall till att bygga en ganska tjock setting.
En avvägning mellan att göra världen unik och tillgänglig så kanske?
Det där är ju någonting som jag har brottats förbannat mycket med. Det är ju svårt, som vi var inne på tidigare, att man tar bort metallen. Jag har även tagit bort könsroller, tagit bort nepotism. Och de där sakerna ställer ju till ganska mycket i hur ett samhälle fungerar. Och samma sak har jag försökt ta bort riddjur och försöka lägga in egna unika varelser och andra typer av maträtter och massa sådana här fluffdetaljer bara för att det ska kännas annorlunda. Men det gör ju att det blir mer och mer svårtillgängligt varje sån detalj man lägger till eller varje trop man försöker vända på. Det är ju fördelen med en mer standardiserad setting, att man känner igen det. Så att det är helt klart en avvägning man får göra, och jag har nog mer lutat åt att det ska kännas nytt än att det ska vara 100% tillgängligt faktiskt.
För det är ju ändå det nya som man taggar till på. Ser man en generell setting så är den visserligen lätt att improvisera i, men den är ju också något man redan har sett 100 gånger för. Och därmed är man nog inte lika intresserad av att införskaffa den också.
Nej, det kan nog absolut ligga någonting i det. Jag tycker även att det beror på spel lite grann. Spelar man något story-spel, då kanske det inte är viktigt att settingen är så fantastiskt engagerande och ny. Utan då kanske den bara är en plats där en berättelse utspelar sig. Medan mer det här traditionella rollspelandet, när man kanske ska utforska eller leva sig in i värld och äventyra och sådär, då tycker jag nog att det kan finnas en poäng att den känns lite som en frisk fläkt.
Skulle du säga att det är världen som är det stora säljande kortet för Vindskäl, eller är det regelmekaniken, eller är det alltihop i ett paket?
Vi pratade lite grann om det där i förlaget någon gång tidigt. Ofta med spel så är känslan av att folk kommer för bilderna och settingen, och sen hoppas man på något sätt att de stannar för mekaniken. För mig som har jobbat på det här så väger nog båda lika tungt, men för många som spelar rollspel så kanske det inte är så jättespännande att fundera kring, i det här systemet slår man en T12 istället för en T20 eller vad det nu är. Det är inte det som lockar in till ett nytt spel. Jag som hoppas nog att folk blir nyfikna på settingen, testar mekaniken och konstaterar att det här var spännande. I min spelgrupp har vi lyft ut den här mekaniken till en bunt olika settings genom de här åren för att inte köra slut oss på just den här vindskällsättningen. Att det har blivit lite av ett hussystem hemma.
Det låter som att vi kanske kan se fram emot ett bergskäl, havsskäl.
Vi får se vad det blir av det.
Men nu är det Vindskäl som är på tapeten. Hur länge kan man kasta pengar på eran Kickstarter?
Ja, som sagt, det ligger ute på Kickstarter nu och det rullar på till 3 oktober någonstans på kvällen där. Tanken med Kickstarter är väl att få ett lite grepp om hur efterfrågan kan se ut och fylla upp till en mer spännande bok ju högre efterfrågan är. Så att det tillkommer lite så här just slumptabeller, lite mer settinginformation och lite så här boksnören och så här små designgrejer på omslaget som kan bli lite extra fräna i tryck och sånt där. Vi ser hur mycket det tickar på. Nu var det förbi 100 000 såg jag, och det är ju väldigt fint att folk har hjälpt till så mycket. Det blir av oavsett.
Jag tror vi tar och rundar av där.
Ja, men supertrevligt att jag fick komma och babbla om mitt eget spel. Jag gillar det här upplägget du har, att folk tar med något spel som de tycker om och som har betytt någonting. Nu var vi inne lite grann på Blades in the Dark och sådär. Men vi får kanske komma förbi någon annan gång och snacka om någon annan spel istället, så att det inte blir lika egocentriskt.
Det hoppas jag att vi hittar tid till. Då säger jag tack så mycket till Lukas Falk för att du var här.
Tack så mycket.
Hej hej.
Hej.
Det här var Spelhyllan med Lukas Falk. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hicham Chahiri. Tack för att ni har lyssnat.